En sak jag blev påmind om här nu i gudstjänsten, som jag tänker jag vill bara dela det först, kanske det är någon som behöver höra det innan vi går in i ordet. För några veckor sedan, 2 veckor sedan kanske, var vi nere i Huskvarna på dopförrättning. En människa som vi har följt i 20 års tid, som har stått oss väldigt, väldigt nära, som har levt med oss, som har varit med på gudstjänster vi har bett för. Och det tog 20 år. Sen stod den här personen i dopgraven och sa: jag vill följa Jesus. Jag hade nästan själv tänkt sig att den här människan, den tro som hon lever med nu, det kommer se ut så resten av livet. Jag hade någonstans inte liksom gett upp, men jag var inte så där snart bryter det igenom. Jag hade nästan släppt det. Men Gud släpper inte. 20 år tog det innan hon lät öppna sig. Sen i förrgår var på Nyhemsveckan. Jag var med som förebedjare i gudstjänsterna på kvällen. Och förberedarna står lite på sidan och de har bjudit in till förbön. Det är en man som är på väg fram. Och under tiden i förbönstunden där så, jag visste inte om det, men tydligen så uppe på skärmen då så kom det upp lite kunskapens ord som förbönstivet. De hade bett innan, så upplevde de att Gud vill göra det här och det här. Så det kom upp på skärmen. Så det kommer fram en man till mig och så säger han så här: jag har 2 saker, det var egentligen bara en sak, men så kom det upp ett ord på väggen här. Och det måste nog vara till mig. För han hade en frozen shoulder, en axelskada. Han hade varit med om en olycka i vintras och hade blivit återställd på alla sätt förutom axeln. Och läkaren hade sagt så här: den här smärtan kommer du få leva med. Ja, okej. Han är på väg fram till förbön för en sak i sitt liv. Och så kommer det här upp på väggen. Han bara: men det är ju jag. Kan vi be för det först? Absolut, sa jag. Och så bad vi tillsammans och vi märker att den helige ande rör vid honom. Och han säger att det händer någonting. Men lyft på armen, kan du röra på den? Han bara: så här har jag inte kunnat göra förut. Och han börjar veva runt på armen och säger: smärtan är borta. Och någonstans, ibland så tar det lång tid. Ibland behöver Gud jobba med oss på olika sätt, en resa för människor. Eller så sker det nu. Han hade ju inte ens tänkt att söka förbön för sin axel. Utan på väg fram så ser han på skärmen: oj, men jag har ju det här besväret. Och så sker någonting. Fortsätt att tro på Gud. Fortsätt att hålla ut. Du vet inte när det är dags. Och Gud kan röra vid det väldigt överraskande också, när du minst anar det. Gud är så stor. Nu går vi in på förkunnelsen här. Förra söndagen hette rubriken Jesus kallar den olämplige. Och vi läste om Levi, eller Matteus, när Jesus kallar tullindrivaren Levi. Någon mer olämplig människa att plocka in i Jesu liksom skara var ju svår att hitta. Tullindrivaren, föraktad, avskydd, utsedd av ockupationsmakten till att ta in skatt. Och dessutom så stoppade han på sig ganska mycket själv och pressade liksom pengar av människor. De var illa ansedda. De var ju lågt stående människor i samhället. Räknades ju knappt in bland Guds folket. Och det är denne Levi, Matteus, som Jesus kallar: kom och följ mig. Och inte nog med det, han plockar in han i finrummet och blir en av de 12. Och sist jag kollade i min bibel så har jag en bok som heter Matteus evangelium. Denne fullständigt olämplig människa kallar Jesus in i sin tjänst, i sin närhet. Och hos Matteus fanns ju en formbarhet, en mjukhet. Han var beredd att släppa allt han hade en vilja till förändring, en ton av ödmjukhet i sitt liv. Och vi stannade lite grann vid att titta på varandra. För du ser säkert någon som du ser som mer lämplig än dig själv. Gud har ett uppdrag här i Trollhättan. Han behöver 10 människor. Skulle du peka på dig själv eller skulle du tänka så här, ah, det där är Niklas, han är lite mer lämplig än jag, för jag är så oandlig och jag är en ganska dålig kristen. Så, nej, jag är ganska olämplig, jag har det här och kan inte det där. Men det är ju för den ofärdige, den olämplige, den bristfällige, men som vill förändring, som himmelriket står öppen för. Den som vänder om till Jesus, så står han där och kallar på varje människa. Det var den olämpliga människan. Om du missade det eller vill lyssna igen, så gå in på vår nya hemsida. Har ni varit inne på kyrkans nya hemsida? Det är flera stycken som inte har varit det. Minuspoäng till er. Då har ni att göra och kan ni surfa runt hela söndag eftermiddag. Då går in på den och sen så lyssnar du på förra söndagens predikan. Idag då, när Jesus kallar en i våra ögon väldigt, väldigt lämplig människa. För att faktiskt, om jag tittar på Matteus, Levi, tullindrivaren, lite grisig människa faktiskt, då känner jag så här att det där är inte jag. Jag är inte lika olämplig som Matteus. Ja, jag kan ha mina fel och brister, men riktigt så där låg som han, det är inte jag. Jag är ganska, det är ganska prydligt. Det är ganska ordnat runt Davidsson. Har alltid varit. Jag är inte som han. Okej. När Jesus möter då den kanske i våra ögon, eller i sina egna ögon, lämplig, vad händer då? Och vi ska läsa från Matteus evangelium, kapitel 19. Någon mer lämplig människa hittar jag inte. Va? Allas våran Ernst. Han kan ju allt. Han ser bra ut, är charmig, trevlig. Han kan både fixa med blommorna, baka surdegsbröd, snickra veranda och gå barfota, och snart ger han säkert ut en skiva också. Skulle inte förvåna mig. Ja, men någon mer lämplig än Ernst hittar jag inte. Han är jättefin, Ernst. I Matteus 19 står det så här. En man kom fram till Jesus och frågade: Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa till honom: Varför frågar du mig om det goda? En är den gode, och vill du gå in i livet så håll buden. Han frågade: Vilka? Jesus svarade: Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Hedra din far och mor, och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen till Jesus: Allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas? En ganska rik människa, förstår vi. Texten här står även i Markus och Lukas och målar upp lite mer. Det är ju en människa som är, alltså han lever ett ganska gott liv. Han är respekterad. Lite högt liksom upp i samhället. Och han är en god människa. Jesus räknar upp de här buden. Han bara, yes, inga problem. Så det är bra på så många sätt. Vi får heller inte bilden av en, vad ska vi säga, lite högfärdig, lite snobbig farisé som tittar ner på de andra och tycker att jag är lite bättre. Nej, för han kommer ju fram till sig: Mästare, vad ska jag göra? Det finns ju en ödmjukhet hos honom. Markus beskriver att han springer fram till Jesus och faller på knä. Vad ska jag göra? Så det finns en ödmjukhet. Så det är en, alltså det är ju en Ernst. En ganska fin människa på så många sätt. Dessutom frågar han ju om evigheten. Så det finns ju ett djup hos karn också. Okej? Om jag skulle välja för Jesus. Jesus behöver 12 stycken in i VIP-rummet som sina efterföljare. Hörrni, jag tänkte förändra världen. Jag behöver några människor. Har ni något förslag? Och så står den här människan och Matteus där. Valet vore väldigt lätt. Han är ju en jättelämplig människa, kan man tycka. Att gå med Jesus, att Jesus kan använda honom och vara hans representant. Det är ju klockrent från början. Byt ut Levi och plocka in den här människan istället. Okej. Så här är ju smash-läge. Och vad gör Jesus? Han är ju konstig. Vi läser vidare. Jesus svarade: vill du vara fullkomlig? Gå och sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. Och när den unge mannen hörde detta gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Hallå, Jesus! Hur kan du säga så? Nu gör du bort dig fullständigt. Se, det är klart han går sin väg. Vem av oss skulle inte ha gått? Hur många av oss här skulle vara beredda och sälja allt vi äger och ge åt de fattiga? Ingen, tror jag. Bara titta mig själv i spegeln så vet jag än i alla fall. Bara, hallå? Och Jesus säger ju inte så här till någon annan heller. Men här, vad gör han för något? Hur? Och så, Jesus stoppar ju honom inte. Hur kan du låta honom gå? Okej, om Matteus hade sagt så här att det verkar lite jobbigt att följa dig, jag drar. Ja, men, ja visst, men han kommer snart på bättre tankar. Hans miserabla livet, han kommer snart märka att han behöver så här, låt han gå. Men den här, han går iväg och säger, hallå, vänta lite. Men nej, Jesus låter honom gå. Den här texten handlar ju bland annat om pengar. Pengar är ju inte huvudsyftet i det, men det handlar bland annat om pengar och ägodelar. Så vi tar en liten passus där bara. Det finns ju absolut ord i Nya Testamentet som varnar för pengen och rikedom. Vi har väldigt lätt för att säga och citera, är det Petrus brevet kanske, att kärleken till pengar är roten till allt ont. Att pengar är neutrala. Det är kärleken till dem som är. Men då har vi läst lite dåligt i vad Jesus säger. För att på flera ställen så lyfter Jesus fram att det här med pengar och rikedom, det är inte så neutralt alltid som vi kanske tänker. Han talar om den orättfärdige mammon. Den ohederliga mammon. Du kan inte tjäna både Gud och mammon. Alltså någonstans, det är som att det finns en makt i. Han personifierar rikedom som en avgud. Visst kan pengar göra väldigt mycket gott och vara till välsignelse. Och vi samlar in pengar varje söndag. Och kommer fortsätta göra det. För att vi kan göra väldigt mycket gott med det. Men det finns ändå en liten varningsflagga i Bibeln när det gäller pengar. Och när det står om den rike. Här stod det om han ägde mycket. Den rike ynglingen är titeln i min bibel på stycket. Vet du, då har det att göra med dig och med mig. Nej, vadå? Jag är inte så rik. Du kanske inte är rikast i Sverige. Men i ett globalt perspektiv så tillhör vi toppskiktet. Vi tillhör de kanske 5-10% rikaste i världen. Generellt svensken. Det är 1 miljard människor som lever på under $1 om dagen. 1 miljard. Så när det står om den rike i Bibeln, då läser du och jag in oss själva. Matteus 13 säger så här: det som såddes bland tistlar, de som hör ordet men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Alltså att det finns någonting bedrägligt när det kommer till ägodelar, när det kommer till pengar, som lätt kan bli kvävande för Guds ord i mitt liv. Och eftersom man säger att det är bedrägligt, alltså det är inte någonting som vi riktigt tänker på som ses, utan det kryper på oss lite grann. Därför står det mycket om givande, om generositet i Bibeln. För att givande leder till ett hjärtats frihet. Så därför, kära vän, vi går in i sommar nu. Du kanske inte går på gudstjänst lika ofta här. Fortsätt att ge. Ge, ge, ge. När du är och besöker andra kyrkor i sommar, för det kommer du att göra, eller hur? Passa på att gå på gudstjänst i andra sammanhang. Andra kyrkor i städer där det är jätteberikande. Vad gör du när kollekten kommer? Vet du, var med och ge. Välsigna de sammanhang du är i. Och vi skyddar oss lite grann mot det bedrägliga i rikedomen. Men den här texten, vi går tillbaka till den. Kan gå tillbaka, eller ta ett snäpp till, Daniel. Så går vi tillbaka till texten. Den här mannen, det är ju... Alltså det verkar ju inte bara vara bra. Det är inte bara en yta. Utan det är ju mycket som är bra. Han är liksom sund och god och fin och djup och duktig. Liksom. Och så samtidigt. Så är det som att det är någonting som är fel i grunden. Någonting som fattas, något avgörande. Någonting som är lite, faktiskt lite jobbigt med Jesus svar till honom. Och som krockar lite grann mot vad, kanske vad vi brukar säga. För vi har ju så lätt att säga. Och som Jesus på något sätt säger till Matteus. Kom som du är! Det är underbart att kunna säga till människor. Du vet, du ska inte fixa till, du kan inte fixa till. Kom till Jesus som du är. Visst är det underbart att säga så? Men det gör inte Jesus till den här människan. Utan han säger, gör först, kom sedan och följ. Den blir ju lite jobbig. Gör först. Förändra det här. Kom sedan och följ. Det verkar ju som att brister och svaghet, det är inte samma bekymmer som rikedom och välstånd. Det verkar som att det är skillnad där. Och kan det vara för att på svaghet, på brist, så följer en ödmjukhet. Att jag har ju ingenting att komma med. Nej, precis. Kom som du är. Och på styrka och rikedom och framgång så följer ju lätt stolthet. Och är det någonting som vi anar i hans liv så är det ju det. Titta, jag har allt detta. Jag har ju hållit det där och det där och det där och det där. Och vad mer? Kolla på rad 2. Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jag har gjort allt det här och det här och det här och det här. Det här kan jag, det här har jag. Vad mer ska jag göra? Han längtade efter evigt liv. Ja. Men det var som att han var så full av sig själv. Han var så bunden av sitt eget. Av rikedomen, förstår vi också, sina pengar. Han kunde liksom inte frigöra sig från det. Matteus hade ingenting. Och han fick allt. Den här mannen, han har allt. Åtminstone i sina egna ögon redan. Och... jag tänker så att det, på något sätt, det Jesus säger till den här mannen, det är ju lite så här. Att det finns plats för dig i Guds rike. Men det finns ingen plats i dig för Guds rike. Du får plats i Guds rike, men får Guds rike plats i dig? Det är ju fullt. Du har ju allt tror du? Och så tror du att du kan lägga till en grej till för att få del i Guds rike. Vad ska jag göra för gott? Man kan bara komma till Gud med tomma händer. Ja, men säger du och säger jag, jag har ju inte tomma händer. Jag har ju jättemycket. Jag har fått så mycket. Jag kan det här och det här och det är ordning och reda här och det funkar där. Jag har ju inte tomma händer. Nej, och det hade inte den här mannen. Men då kanske vi får ställa och säga att vi kan bara komma till Gud med öppna händer. Där allt jag har vilar i öppna händer. Där hela mitt liv ges till honom. Inte bara min brist och mitt skräp. För hur lätt är inte det att komma till Gud och säga, Gud, förlåt mig, min synd. Jag klarar ingenting. Jag behöver dig. Här är mitt trassliga. Och Gud säger, tack, jag tar det. Kommer vi till Gud på samma sätt? Gud, jag har fått så mycket. Jag har de här pengarna, jag har de här tillgångarna, jag har den här kunskapen, jag har det här livet, jag har de här. Här, jag ger det till dig. Lev jag mitt liv med öppna händer, där både det trasiga och det hela ges till honom. Där jag presenterar det för honom. Att jag ser och förstår att allt det jag har, det kommer från honom och beror av honom. Och faktiskt är det ju så. Att det jag tror att jag har, som är gott, fantastiskt, härligt. Då står det i Jesaja, profeten i Jesaja säger så här. Att vår egen rättfärdighet, det är som en fläckad klädnad inför dig. Det jag tror är så fantastiskt. Ja, men inför Gud, det är som en fläckad klädnad. Hur kan jag tro? Att det lilla jag har och kan och har gjort inför evighetens Gud i helighet har någon slags betydelse och jag kan berömma mig av. Paulus säger det också, vi har ingenting att berömma oss av. Det enda vi har att berömma oss av, det är Kristi kors. Så det är ju faktiskt inte så att den här mannen har en massa i hans händer som är fantastiskt inför Gud på det sättet. Utan allt gott kommer från honom. Och det han säger till den här ynglingen genom att inte springa efter honom, det är ju att du måste lita på mig mer än på dig själv. För du har ju din trygghet, ditt liv och även din tro på Gud vilar på dig själv och inte på mig. Och om han, jag tänker så här, om han hade sålt pengarna, nu spekulerar vi lite grann, vi vet ju inte. Men om han hade sålt allt han hade, ynglen går iväg, han kanske går iväg lite bedrövad, hänger med huvudet bara, och så bara, nej men jag ska göra det här. Så han går hem och så säljer han motorcykeln och sommarstugan och båten och åsnan. Och så kommer han till Jesus. Mästare, jag har sålt allt. Jag har sålt allt. Här är pengarna som blev. Så tror ju jag. Jag vet ju inte. Men jag kan tänka mig att Jesus skulle ha sagt så här. Bra. Vet du vad? Av allt det här, vi tar det här. Och så ger vi det till de fattiga nu på en gång. Resten, behåll det så länge. Förvalta det. För du är ju en klok och förståndig människa. Och det har blivit bra av det tidigare, så vet du vad? Behåll det så länge. Så ska jag säga till när vi ska använda mer av det. För nu har du förstått att de pengarna, det här är inte ditt. Utan du är en förvaltare av Guds. Jag vet ju inte. Texten säger inte det. Men någonstans tänker jag så här. Ja, kanske. För inte vill Jesus att den här mannen på ett sätt skulle ge bort allting och så bli, sitta och tigga i templet. Bli utfattig och inte kunna leva. Nej, det är inte Jesus. Det står ju inte så i Bibeln, men jag tänker så här, ja, vad hade hänt? Så tror jag att Jesus kanske hade sagt så. Där din skatt är kommer ditt hjärta att vara, säger Jesus i Matteus 6. Och den här mannen behövde ju ge bort sin skattkista. Han behövde byta skattkista. Varför? För hjärtat sitter i skatten. Och hans hjärta satt i hans skatt, i hans eget, i allt det han hade kunnat, hade gjort. Och hans skattkista var inte bara pengar utan sin egen rättfärdighet. Och så tänker jag så här, det är ganska, när du läser evangelierna, försök liksom att sätta dig in i den händelsen, hur människor tänkte och kände. Jag tänker så här, om jag hade varit Jesus, kan ni se det? Nej, det är lite svårt att säga. Jag förstår det. Jag har spelat Jesus flera gånger i olika draman, men de tar ju slut efter några minuter, så att man får bara vara Jesus en stund. Men jag kan tänka mig så här. Nu är jag Jesus och så säger jag, gå och sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Och mannen gick bedrövad sin väg till han ägde mycket. Då hade Jesus, Jörgen, hade sprungit efter honom och sagt, vänta, stopp. Kom tillbaka. Han menar ju inte riktigt så. Inte allt. Vi inte ta det så bokstavligt. Men vi kan väl ge bort lite grann i alla fall. Och så kommer du. Ja, okej, så hade han följt. Och kanske är det så vi gör. Att vi lite grann ursäktar ibland vårt halvhjärtade liv. Och andras också. Nej, men du ska inte bli så. Ta det lite lagom. Du behöver inte vara så liksom. Och så ursäktar vi oss själv och andra människors halvhjärtade efterföljelse. Jag vet inte. Fundera. Något som är viktigt att få med, tänker jag i det här, det är att det Jesus ändå säger till den rike ynglingen som hade allt, det är ju ett kom och följ. Det är inte så att Jesus bara går till den trasige, till den utslagna och säger, ni trasiga människor som har värdelösa liv, kom till mig, följ mig så ska jag resa er upp. Utan till den rike ynglingen som har jättemycket och ett ordnat liv så säger Jesus, kom och följ. Så kallelsen går ju ut även till en sån som dig och mig, oavsett vem du identifierar dig med. Och kanske är det så att vi pendlar lite grann. Om jag jämför mig med Charlotte så tänker jag så här, Charlotte, vilken fantastisk människa. Det är nästan bara lyser om henne. Vilken lämplig människa. Min syndare. Och så tittar jag på Niklas och så bara, fast riktigt så illa är det ju inte. Och så jämför och så pendlar vi lite grann emellan beroende på vem jag har varit hos. Hon är så from och fin. Hon är jämt på första bänk i kyrkan. Och så Niklas bara, men man har ju liksom några rätt i alla fall. Sådär. Och så är vi lite där emellan. Men oavsett, Jesus kallar ju på den rike ynglingen. Vi har ju lite lätt ibland för att tänka att Gud, vad underbart när du frälser en människa i LP-verksamheten. Du reser upp missbrukaren. Underbart! Och sen så bankmänniskan, rektorn, företagaren har vi nästan ingen tro för att Gud kan göra ett radikalt under i ditt eget liv. Jesus kallar ju på den här i våra ögon väldigt lämpliga människan också. Och om den i våra ögon olämpliga människan kanske får kämpa med ett mindervärde. Va? Jesus, vill du ha mig? Kan du göra någonting genom mig? Jag som inte har dukt något till i hela mitt liv. Kan du göra något av mig? Kanske den olämpliga får kämpa med. Så kanske den lämpliga människan i våra ögon, den lämpliges kamp, det är att byta förtröstan. Byta skatt från mitt eget till honom. För det har ju gått ganska bra i mitt liv. Jag har ju fått till det. Och då bära fram allt detta och säga, Herre, här är allt mitt goda också. Allt jag har. Jag vill lita på dig. En regnig söndag i midsommar så kallar Jesus dig. Beroende på om du ser dig själv som lämplig eller olämplig. Det beror på om du har mött Charlotte eller Niklas nyligen. Men Jesus kallar på dig. Och oavsett vad du bär, oavsett vad du har, om det är mycket eller lite, så måste det ligga i öppna händer. Och Jesus säger till dig, det finns plats för dig i mitt rike. Och så frågar han, finns det plats för mitt rike i dig? Eller är jag så full av mitt eget? Ligger mitt liv i öppna händer? Både min styrka och min svaghet. Vi kanske har lättare för att ge honom vår svaghet. Men ligger det din styrka också i hans, liksom i de öppna händerna? Jesus kallar på dig, kom och följ mig, säger han.